Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Etter en samtale på scenen for et par uker siden Bergen, så kom en kvinne bort til meg og presenterte seg som danske I Norge. Hun ga meg en rød konvolutt med kort med Kattegat på et lite gulnet avisutklipp fra politikken fra begynnelsen på 60-tallet. Et dikt signert pseudonyme Habakuk. Og hun mente at vi skulle ha denne reisen gjennom Norden som diktet faktisk var. Har dere lyst til å høre slutten av dette diktet?
Gjerne.
Mm-hmm.
Og så ringen sluttet, turen endt, vi slår oss ned som svanene og siger at mellom all verdens fageriker kan Norden saktens være seg bekjent. Vi mener selv med benene på jorden at vi vil leve, vi vil dø I Norden.
Oj.
Ja, helt klart. Jeg får kulde. Jeg får hårene rejser sig på mine arme.
Ja.
Ja, jeg vil leve, jeg vil dø I Norden, helt ja, klart.
Det kanske ja. Är så Hassan att Danmark nu när ni äntligen har förstått det här med Norden, ni har ju varit den svagaste länken fram tills nu. Ni kanske ska ta den svenska nationalsången istället för den här löjliga ni sjunger om.
Det är tror jag du ska regna med Åsa.
Nej, inte.
Nej.
Men dere, det begynner å bli ganske alvorlig nå, dette Norden-prosjektet.
Ja.
Denne uken hadde vi en stemme på krisemøte I Paris etter at USA nok så brutalt slo opp med Europa under sikkerhetskonferansen I München, og statsminister Mette Fredriksen snakket på vegne av hele Norden og Baltikum. En stemme. Mm-hmm. Sist uke snakket vi om DR-dokumentaren Grønlands hvite gull, som møtte så mye motbør for å antyde at Danmark har tjent 400 milliarder på å utvinne kryolitt I Grønland. Men har det fått noen konsekvenser, Hassan?
Ja, det har det. Altså, det startede jo med den intense debat, som allerede var I gang, da vi optog sidste uges program, ikke? Og det førte sig til, at flere prominente politikere siden kulturministeren blandede sig i sagen. Ikke? Det blev krævet, at den ansvarlige redaktør skulle gå af, og at dokumentaren skulle afpubliceres.
Mm.
Og det er den blevet, og den ansvarlige redaktør, Thomas Falpe, er blevet fyret.
Ja.
Og det er jo vildt nok, ikke? Ja, det er heftigt. Altså, det viser sig så, at han nok er blevet advaret af sine medarbejdere undervejs, ikke? Sine erfarne medarbejdere fra erhvervsredaktionen, men han har ligesom siddet de advarsler overhørig. Og det undrer jo en, hvorfor man med alle de sikkerhedssystemer, man har I Danmarks Radio, kan tillade, at den her dokumentar slipper igennem som sådan et politisk manifest, især I denne her tid, hvor selvstændighedsspørgsmålet op til den grønlandske valgkamp fylder så sindssygt meget, ikke?
Men, det her en erfaren redaktør?
Ja, meget. En meget prominent og erfaren chef fra Danmarks Radio.
Ja. Det fremstår jo som väldigt gåtfullt, som du siger, at han har släppt igenom den der dokumentären. Mm. Han blivit lurad av de som har lagat den, alltså av...
Ja, altså
eller jeg bare undrer. På andre siden så vet jo jeg bedre end mange, at man som journalist kan begå enorme misstag.
Mm.
Altså, jeg mit eget helt private personlige gæt, som står for min egen regning, ikke? Det er, at Danmarks Radio har jo det problem, at Danmarks Radio skal repræsentere den danske befolkning, der hvor den danske befolkning står I tiden.
Mm.
Ikke? Og det vil sige, at tidsånden er meget, meget væsentlig for Danmarks Radio. Og nogle gange så skifter tidsånden så hurtigt, at man ikke kan nå at følge med, ud på den her supertanker, som Danmarks Radio er. Ikke? Og tidsånden har jo vendt fra at være woke til at være neokonservativ på måneder. Ikke?
Ja.
Det betyder jo, at sådan en dokumentar, som for få år siden ville, eller for få måneder siden måske endda, ville have været anskuet som et relevant politisk indspark I en antikolonialistisk, postmodernistisk tid, ikke? Nu kommer til at fremstå som en, en oikofobisk, et oikofobisk bidrag til debat. Altså sådan et, du ved, oikofober, det sådan nogen, der hader deres eget hus, ikke?
Oh ja.
Altså, sådan nogen, der hader deres egen nation, altså sådan et masochistisk projekt, ikke? Et kulturmasochistisk projekt.
Just det, ikke? Och att se hembygd, tror jag. Jag måste nog ändå kanske ifrågasätta lite grann, för att jag tänker att en dokumentär som laborerar med sådana siffror som visar sig vara helt uppåt väggarna, helt falska. Det är väl det som är problemet. Alltså det är väl därför det är avpublicerat. För att det är en ganska allvarlig siffra som har presenterats om hur mycket mineraler eller pengar man har tjänat Danmark.
Helt säkert.
På Grönland, och så visar det sig stämmer inte alls. Det är väl det som är det allvarliga. Inte,
det är det där det är allvarligt. Men
inte den ideologiska tendensen.
Ja, du har helt rätt. Och dokumentaren påstår att Danmark har tjänat 400 miljarder nutidskronor på kryolitten fra den grønlandske undergrund. Og det er helt forkert, ikke? Sådan er beløbet, ikke? Mm. Men det, at sagen får så meget momentum lige nu, ikke? Altså både i den ene retning, altså fra de grønlandske politikere, der bruger den til at dokumentere, at den danske velfærd er bygget op på baggrund af den grønlandske undergrund, ikke? Og så siden modbevægelsen, altså, hvad kan man sige, det generelle Danmark, der ligesom ønsker at få en anden fortælling frem, at de der bevægelser får så meget momentum, ikke? Det tror jeg handler om tidsånd. Men det er jo mit gæt.
Og så er det også samtidigt, det kom ind i en stor politisk debat, og Naja Graugård, som er en av hovedpersonen i dokumentaren, som er dansk-grønlandsk forsker, hun siger også, at det er vanligt, når en prøver at utfordre kolonihistorien og se den med et nytt blikk. Men nå kommer DR til å ryke rett inn i et nytt stormvær om journalistisk vinkling. For DR lanserer en dokumentar om kolonitiden, og allerede før premieren så har beskyldningene kommet om woke, og Morten Messerschmidt i Dansk Folkeparti har vært ute og betegnet dette for et uttrykk for DRs woke-ifisering eller woke-infisering.
Alltså här måste jag ju reagera som historiker. Det är klart att Danmark måste kunna undersöka sitt förflutna. Och det bara man gör det sakligt. Men det är klart att alla sådana, även sakliga inlägg, blir ju ett inlägg i debatten. Men det är otroligt provocerande, tycker jag, som historiker att höra att det här ska vi inte prata om nu. Därför att det får politiska implikationer. Och hur man kan ifrågasätta ett program som ännu inte har sänts.
Ja, men det
är farligt faktiskt. Alltså, det är anti-intellektuellt. Ja. Det är ohederligt.
Ja, og selvfølgelig skal man give den serie Slave af Danmark, som den hedder, en chance. Ikke?
Det er klart. Ja, det er klart.
Problemet er, at Danmarks Radio har hyret en underviser, som har fremført, at hun forsøger at begrænse sin kontakt med hvide mennesker. En underviser til at føre de her Danmarks Radio-medarbejdere ind igennem en diversitetsworkshop. Ikke? Og sådan nogle ting, det giver jo problemer på forhånd, ikke? Altså, så fornemmer man jo, at den her dokumentar allerede er skrevet, inden man har produceret den.
Ja, den kritikken kan jeg forstå bedre.
Men Hassan, du har en liten præcisering at komme med.
Ja, jo, det kan du sige. Altså, vi har jo talt om den sag, der hedder Spiralsagen, altså 143 grønlandske kvinder har sagsøgt den danske stat i forbindelse med den her spiralsag for overgreb, ikke? For at staten i flere, måske mange tilfælde, har opsat spiraler uden kvindens medvirkende og accept, ikke? Jeg sagde i sidste uges program, at det var 143 grønlandske kvinder, der havde fået tvangsopsat spiraler. Det ved vi ikke, om det er. Det kan være færre. Det kan også være flere. I alt har 4.500 kvinder fået opsat spiraler. Vi ved ikke, hvor mange, der har givet samtykke, og hvor mange, der ikke har. Vi ved det ikke. Men på et tidspunkt påstod Danmarks Radio, at det drejede sig om tusindvis. Den formulering har Danmarks Radio været tvunget til at ændre. Så det er måske ikke tusindvis, men det er nok mindst 143. Ja.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Det är en ny sheriff i Washington, sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance till ett perplext sällskap i München under säkerhetskonferensen. Han göv lös på Europa och visade för öppen scene att den nya sheriffen har funnit sig ett nytt offer, som alltså är Europa. Vad talens formål var kan en kanske spekulera i, men att konsekvensen var splittelse blev stadigt tydligare utöver i uken. Han sa redan då att Ryssland bekymrar mig mest för är inte Ryssland, det är inte Kina eller någon annan aktör utifrån. Det jag bekymrar mig mest för är Ryssland inifrån, sa Vance, som senare drog rätt i möte med ytterhögerpartiet Alternativ för Deutschland. Hvordan ser det egentlig ut for oss nå, vil dere si?
Ja. Nej, men jeg tycker inte att världen ser känns säkrare nu än förut. Samtidigt så måste jag ju också säga att jag tycker att det är han har en poäng här, Vance, att Europa har litat på stolet på att USA, pappa USA ska sköta allting och vi kan ta skydd bakom dem och det här ordnar de om oss där ifall någonting skulle hända. Och så säger han bara, hell no, ni får sköta er själva. Det är ju någonting där som kan vara nyttigt att höra också.
Ja, det är jag enig i. Alltså, ja, Europa har ju inte kun glömt sin egen säkerhet och oprustning på det militære område, men måske også på det kulturelle område, ikke? At der, man i Europa simpelthen har jamen altså, tilladt sig selv, at et helt kontinent ligesom skal i skam over sin fortid og sin nutid skal dukke sig så meget, at man nærmest ikke længere eksisterer kulturelt. Ikke? Og det er jo, jeg ved godt, det er et lidt tosset statement, men det er jo den fornemmelse, jeg synes, vi længere har haft. Ikke? At hvad står Europa ligesom til slut med overhovedet? Altså tilbage. Så, ja. Ikke? Hvad er fortællingen om Europa? Ikke?
Jeg tror, alle som liksom vet ungefär var jag står någonstans så på skala. Jag tycker ju att det är något sunt i att vi inte är så beroende av USA och Europa. Jag tycker att det har varit en ganska obehaglig husbonde så att säga. Samtidigt så gillar jag naturligtvis inte alls det här som händer heller. Och när han säger att det som skrämmer honom mest är våra inre problem och inte liksom våra yttre, så skulle jag säga att allting hänger ihop.
Och inte bara det, men han giver lös på yttringsfrihet och han giver lös på allt möjligt annat, samtidigt som USA nu är i färd med att stänga mer och mer av. Och när Trump nu till slut sänder ut ett bild av sig själv som konge, så ser han i vilken rätt det går.
Ja, och förbjuder böcker i samma stund som han skäller ut oss för vår yttrandefrihet. Jag tycker ju att vi i Europa får ta hand om yttrandefriheten själva här och vi i våran podd gör vad vi kan för det.
Men nu är det allvarligt. Trump beskyller Zelensky för att vara diktator. Han får russere til å feire, kan man si, daglig. Dypt urimelig, sa Jonas Gahr Støre denne uken, etter at han hadde hatt et møte via Teams, eller i alle fall via internett, med kolleger ute i verden. Vi kan høre han her via VGTV.
Det er dypt urimelig, mener jeg. Han er en folkvalgt president med stor majoritet som fikk en krig midt i sin periode.
Hvor langt kan dette gå når en har en president i USA som skriver he who saves his country does not violate any laws? Som han skrev her om dagen.
Yeah.
Smak litt på de ordene. Det er et sitat jeg henter fra Napoleon.
Ja, det.
Og ble også videreformidlet av USAs 47. president.
Ja.
Det er meget interessant, også interessant i den kontekst, hvad Trumps Waterloo så bliver. Ikke? Men altså, jeg synes, det der er virkelig interessant for mig at følge lige nu, det er det som i Europaparlamentet for eksempel bliver kaldt det hårde højre, altså the hard right, ikke? Altså at studere den her europæiske konservatisme, som splittes lige nu i en blød og en hård konservatisme, ikke? Og den hårde konservatisme, hvordan ser den på det her, altså på Trump, ikke? Hvordan reagerer den på Vance's udtalelser og så videre? Det synes jeg er afsindig spændende, og vi har jo nogle prominente debattører i Danmark, ikke? Som ligesom ja, nu skal finde deres ben at stå på og formulere en eller anden form for, hvad hedder det, rimelighed i det, der foregår. Mm. Det er jo så alt fra for eksempel, at Europa og de europæiske nationer nu har en enestående mulighed for at genrejse sig til Trump og Vance har ret, ikke? Alltså det är de formuleringar där lyder.
Men jag tycker det är intressant som vi vill prata kanske om förra veckan också hur borgerligheten spricker upp i sin syn på USA på samma sätt som vänstern har splittrats i sin syn på Sovjet genom 100 års tid. Och så är det liksom samma process nu som den västerländska borgerligheten går igenom i förhållande till USA och Trump. Det är intressant, men jag alltså det jag tycker är bedrövligt, det är hela det här den så kallade fredsplanen. Jag säger inget nytt här nu när jag säger det här att inte Zelensky inbjuden i Ukraina ska inte ha med det här att göra, och läste en artikel i Klassikampen om hur Trump säljer Ukraina som vore det en gammal bil. I allt det här så ligger ju någonting som Putin har strävat efter hela tiden, nämligen att splittra Europa. För här har europeiska befolkningen lagt väldigt mycket pengar på att exportera vapen och hjälpa Ukraina med väldigt mycket pengar. När man själv då har kämpat på med inflationen och räntor och så vidare. Och så märker man, det här var inte värt någonting. Det här var inte värt något. USA bara spelar bort det. Alla våra insatser spelar ingen roll. Och Europa får inte vara med ens och diskutera hur den här freden ska se ut. Trots att det är Ryssland som hotar oss. Vad gör det med den här kontinenten? Och vad gör det med vår syn liksom på hur saker och ting ska ske i framtiden? Mm. Nästa gång om Ryssland skulle göra framstötar, börja hota militärt. Mm. Finns det någon betalningsberedskap kvar då i den europeiska befolkningen? Eller tänker man, låt det vara. Därför att det där är ändå bara en gammal skruttig bil som de ger sig på nu.
Men det er bare, jeg synes bare, altså det billede, du tegner af Europa som bidragsyder til en frihedskamp, er jo også komplekst, ikke? Altså den tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard stod forleden i det danske parlament og konfronterede statsministeren med, at hele EU samlet, ja, har bidraget til krigen i Ukraine med 140 milliarder euro, men samtidig så har EU, altså Europa, bidraget til Rusland med 205 milliarder euro, fordi vi har købt naturgas og olie, og dermed finansieret den russiske krigsmaskine. Og det er jo det europæiske hykleri, eller som minimum det europæiske kompleks, som Trump jo allerede påtalte, da han sidst var
absolut.
Men præsident.
Jeg pratar så luddigt här så att min poäng går förlorad, och det är bara mitt fel. Min poäng här, den är den här, att den europeiska befolkningen är krigstrött. Vi är trötta på kriget.
Innan
krigen startar. Och liksom, vi tycker synd om Ukraina nu, men whatever. Och att se hur det här landet blir behandlat som en gammal skruttig bil som man bara kan sälja liksom begagnat, sådär som Ryssland gör nu. Jag tycker det är en ganska bra bild som jag läste i Klassikampen, den norska tidningen. Så det är extremt demoraliserande.
Men det är ju
för
inte bara
lång tid framöver, det är det som är min poäng. För lång, lång tid framöver.
Men det är ju inte bara det. Fordi verdens orden skifter, og vi er nødt til å bestemme oss for hvor vi plasserer beina henne nå. Og nå, jeg må jo også innrømme at når jeg ser alle krigshaukene som, eller, og hva skal jeg si da, som kaster seg på Og nærmest understreker at Trump har et poeng I sin mafiøse makt gir rett. Altså, vi har et samfunn I øyeblikket der vi I alle fall insisterer på, selv om det har sine sprekker og feil, at det likhet for loven.
Visst.
Og på et par ukers tid så har Trump revet det totalt opp med roten, og inntatt en makt gir rett posisjon. Og det har I altså I verdenshistorien vært naturlig for mennesket. Det har vært det normale. Men vi har også insistert I flere tiår på at det likhet for loven, og at det et helt annet... Altså, en kan ha et minoritetsperspektiv, altså det liberale demokrati favner jo alt dette. Og jeg leste en novelle, Thomas Korsgaard, har gitt ut en novellesamling som har kommet ut på Norsk Norge, som heter Snytt ut av nesa. Første novellen heter Snakk. Og da jeg leste den novellen, så tenkte jeg at dette et bilde på verden hvor den står I dag. Det en gutt som heter Theo, som har flyttet til et lite sted, kommer hjem fra skolen, og har fått briller knust, og armen... Altså, han tydeligvis banket opp. Faren psykolog, og faren tenker vi må snakke sammen. Og han tar med seg Theo til Kevin sin familie. Det Kevin som har, sier da, Theo etter å ha liksom fått trykk på seg, press på seg, som har gjort dette. Faren banker på døren, faren til Kevin kommer ut og totalt uinteressert I å snakke. Han sier sånn, hvis noen slår, så det en grunn til at noen slår. Det penger du vil ha? Jeg kan gi deg penger. Jeg vil gi deg penger nå. Det det du vil ha? Altså det å I det hele tatt sette seg ned og snakke sammen totalt uaktuelt for denne faren. Mm. Og de må reise derifra selvfølgelig, og denne gutten enda mer redd, kan en tenke seg. Sånn verden på en eller annen måte blitt. Yeah. En har gitt opp konseptet å snakke sammen og sette seg ned. Og da tenker jeg, vi har to valg. Vi kan bli som faren til Kevin, eller vi kan insistere på, som Theos far, psykologen, at det det prinsippet som jeg vil leve etter.
Ja, lige præcis. Ikke? Men der jo ikke nogen grund til at rejse. Altså, der jo ikke nogen grund til at forlade byen. Mm. Altså, jeg mener, det den enestående mulighed, vi har lige nu, jo at fornemme med al tydelighed, hvad Europa ikke? Mm. Hvad de europæiske nationer består af, ikke? Og hvilke ideologier og værdier vi har, og hvor langt vi vil gå for at forsvare dem.
Mm.
Den situation har vi jo ikke stået i umindelige tider.
I stedet for
har vi beskæftiget os med sådan nogle, hvad kan man sige, ja, altså nærmest nogle selvdestruktive tendenser inden for vores egne grænser, ikke? Og nu står det bare altså enormt tydeligt, hvilket behov der for at formulere, hvad vi og hvad vi vil, og hvor langt vi vil gå for det, vi og
ja,
vil.
Det netop det.
Absolut. Men hvad mener du med selvdestruktive...
Nå, men altså for at blive helt konkret, så synes jeg, at store dele af woke-bevægelsen var en selvdestruktiv bevægelse, som ligesom handlede om at nedbryde stater og autoriteter, bare for at nedbryde stater og
men
autoriteter.
Men altså, jeg elsker ikke heller woke, men ikke det her at skjuta kaniner med kanoner. Altså, mener du verkligen att woke är det stora problemet i Europa?
Nej.
För att då måste du också säga
tendenser.
Att väldigt mycket som woke har kommit med är dåliga saker. Och det tror jag inte att du menar.
Nej, slet inte.
Nej.
Overhovedet ikke. Jag menar också att Europa, liksom EU och centraladministrationen, gjorde sig selv till ett kæmpestort reguleringsmonstrum.
Ja, det är överens med.
Framför att vara plattform för udlevelse av nationernas vilje.
Absolut.
Och så vidare. Det är ju många tendenser. Det är också det här... med ligesom ikke at, som du også var inde på, så ikke at sikre sin egen overlevelse, altså rent militært, altså at give fanden i, om man skal gå under. Og det er jo tydeligt, at Trump er ikke interesseret i Rusland. Han mener slet ikke, at Putin er den største trussel. Altså, det er Kina, som han fokuserer på nu, ikke? Så alt skal ligesom omkalibreres i USA til at være rettet imod den kinesiske trussel. Mm. Og som han siger, der er et stort hav imellem Rusland, Europa og USA. Det er garanti nok for Trump lige nu, ikke? Det er kineserne, han frygter, hvis han frygter noget overhovedet, ikke?
Jag skulle vilja gå tillbaka till den mer materiella basen faktiskt här. Det går inte att tänka sig den tyska utvecklingen på 30-talet utan att ta hänsyn till kraschen på Wall Street 1929. Det går inte att tänka sig den här utvecklingen där högerpopulismen eller populismen växer i alla länder på alla kontinenter samtidigt utan att ta hänsyn till finanskrisen 2008. Det är då alltihopa det här drar igång. Det är också då som den arabiska revolutionen drar igång. Det är då som Europa som har tagit emot haft en så kallad generös invandringspolitik. Plötsligt så växer kritiken mot invandringen och så vidare. Vi blir mer auktoritära och vi tycker att ingenting funkar längre. Och vi tycker att staten sviker, eliten sviker eller de bara skors och så vidare. Och mycket av det där kan jag själv skriva under på. Mm. Man kan inte tänka bort. Man kan inte tänka bort 2008s års händelser som har lett fram till nu, tänker jag. Mm. Och därför så för mig så blir det här woke-pratet som också Vance håller på med, det blir larvigt till slut när det finns andra saker som faktiskt har påverkat människor på riktigt.
Men det er jo, altså woke er jo bare et element. Et andet element er jo det, som du kalder den generøse indvandringspolitik, som jeg vil kalde den hovedløse indvandringspolitik, som foregik hen over hovederne på de europæiske befolkninger. Altså det er jo ikke bare noget, der ligesom sådan er skiftet ind i hovederne på folk. Det er jo noget, som mennesker for alvor har følt, ikke, i deres hverdag.
Jo, men min poeng her er, at den holdt på i väldigt många år, men den uppfattas som et problem først i samband med finanskrisen 2008. Då får den här invandringen ideologiska konsekvenser på ett sätt som den inte hade fått förut.
Det var ju massa debatt för det också.
Ja, debatt var den mycket tidigare.
Men det är ändå då, efter finanskrisen 2008, som högerpopulistiska och främlingsfientliga partier växer i alla länder.
Men det är
på alla
efter,
kontinenter samtidigt.
Men det är då efter det man har de stora böljor.
Jag säger att jag förstår det.
Kan lika gärna gå tillbaka till 11 september.
Det kan vi också.
Det är för det har varit många händelser.
Men det har det varit. Men min poäng här är att hela välfärdsstaten och kontraktet med staten skrivs om efter finanskrisen 2008. Mm. För det var vanligt folk som fick betala den. Mm. Och jag blir så när jag hör hur man beskriver liksom vad är Europa, vad är USA, vad är det som har hänt, vad är Mellanöstern, så glömmer man bort det där. Det är som att den inte har hänt därför att vi i medelklassen har kravlat oss tillbaka ändå, liksom, till vår levnadsstandard och sådär.
Mm. Der er ligesom sådan en ting, som i det natlige mørke ligesom fremkalder mit smil, og det er jo, at vi i Norden er skubbet så tæt sammen, som vi ikke har stået i, jamen altså, måske i 100 år, ikke? Altså, og det synes jeg er en fantastisk oplevelse, fordi det har jeg savnet, det naturlige, logiske og meget nære fællesskab, som vi har og bør have. At der er fokus på det, det udvider sig, og vi forstår væsentligheden af det. Ikke? Mm. Så der er jo også lykkelige momenter i den her, i det her plot twist, der er sket på den globale scene. Ikke? Altså.
Så længe vi finder ud, hvem vi er.
Ja, men den chance skal vi gribe nu.
Men det er underbart at se Danmarks nye identitet som artister. Altså, det er jo herligt. Ni har kommet ud i garderoben. Velkomne til os andre.
Altså som unionspræsident for den nordiske union. Ja.
Velkomne hjem. Hiss
og diss. Vi må rett over i ukens hiss og diss. Vi har tross alt muligheten for å løfte noe av det som har skjedd den siste uken også. Og disse selvfølgelig. Hva er din hiss og diss, Åsa?
Ja, min hiss, den är självklar. Det är så att Mumintrollet fyller 80 år i år. Oh. Tove Janssons helt enastående sagovärld, fullständigt unik. I Sverige så pratade vi hela tiden så länge Astrid Lindgren levde. Åh, hon borde få Nobelpriset. Men är det någon sagoberättare som borde haft det, tycker jag, så är det Tove Jansson.
Mm. Hufsa är det. Trump har kommit tillbaka som hufsa.
Hon är morran, som vi säger på. Eller han är morran. Allt fryser till is. Veckans diss. Vi går till de ökade löneklyftorna i Sverige. Det är LO-ekonomerna som har kommit med rapport som visar att en vd som tillhör de 50 största bolagen i Sverige tjänar motsvarande 76 industriarbetarlöner på ett år. Eller 94 barnskötarlöner. Det är enorma löneskillnader här. 1980, när Sverige var världens mest jämlika land, då tjänade en vd motsvarande 11 industriarbetarlöner. Så det är någonting som har hänt på 50 år här. Mm. Det var knappt 50 år. Ja, det var min hiss och diss. Du då, Hassan Preisler?
Ja, min uges hiss går till den fransk-schweiziska aktivist Javier Dutroit, tror jag han heter. Han har startet den her Denmarkification-bevægelse med et specifikt initiativ, som går ud på, at Danmark skal opkøbe Kalifornien.
Ja, det var den.
Men ja. Hassan, det var den min hiss förra veckan.
Din?
Ja, men vi kör
jag
den igen.
Jag hört den, för.
Den är underbar nämligen. Finaste satiren man kan tänka sig.
Okej, okay. Min uges hiss går till Åsa Linderberg för att ha hisset Make California Great Again-bevegelsen.
Jag syns att man kan ha den två gånger. Det gör ingenting.
Ja, det tycker jag också.
Okej, okay. Min uges dis. Den kræver en lille forklaring. Tre zebraer er brudt ud af Jyllands Park zoologiske have, Jyllands Park Zoo ved Herning. To af dem blev hurtigt fanget, men en sidste zebra forblev ude i februarkulden. Mm. Men den fandt frem til en flok køer, som den slog sig ned sammen med og opbyggede et nyt fællesskab sammen med. Indtil Zoologisk Have kom og skød zebraen med en bedøvende pil og transporterede den tilbage til det bur, den boede i. Så min dis går til Jyllands Park Zoo for at have frataget zebraen sin frihed.
Men älskling, vad tänker du skulle ha hänt med zebran ute i den stora världen?
Ja, men de kan visst klara sig fint i kulden, tror jag. Och den levde ju gott sammen med de här köer. Den har ju inte någon naturliga fjender i Danmark, utöver de där 12 ulver.
Ja, det är någon ulver. Ja.
Du då, Hilde, vad har du för hiss och diss?
Jag vill hisse. Tekna president Elisabeth Haugsbø, Tekna er altså fagforeningen Teknisk Naturvitenskapelig Forening, for et utspill om at hun vil ha fast track for amerikanske studenter og forskere som vil til Norge. For å sitere professor i statsvitenskap Thor Vik, som skriver i Morgenbladet, vi kan bygge fremtidens Norge med hjernene som flykter fra Trump. Og en kan huske på at både Albert Einstein og John von Neumann og Eugene Wigner og så videre, de var flyktninger som kom til USA med 2. verdenskrig. Så nå ser jeg for meg at her kan dørene stå åpne til Norden.
Brain drain. Kom her.
Brain drain. Min diss går til Air France. For 2 år siden skulle Dominique Sellier ta en kort tur fra Oslo til Paris. Han fortsatte i seg komfortabelt i setet. Rett før flyet skulle lette, så kom en kabinansatt fra Air France og ba han bytte setet. Og hva var det han hadde gjort? Ingenting, men han satt på siden av 2 barn som reiste alene. Og da ville de rett og slett ikke ha en mann der.
Du skjemte. Var det barnen som ikke ville det, eller de voksne i kabinen?
Flyselskapet. Som først viste til
sjukt.
At statistisk så er det flere menn som begår overgrep.
på flygplan.
Det är sant. Hvor mye skjer det på flygplan. Ja, men de har beklaget nå, men i det hele tatt. Ukens totale diss.
Hiss og diss.
Alt ikke like mørkt. Look what happened the other day, for da satt Donald Trump og Elon Musk hos Sean Hannity på Fox News og skrøt av Norge, Sverige og Finlands skolesystem.
Right now it's Norway, Sweden, Denmark, Finland, China. China, can you imagine, has top schools.
Det var kanskje litt uventet, og vi kan spørre hvordan står det til med skolen. Berlingske i Danmark har hatt en serie nå der det viser seg at nesten hver tredje lærer opplever vold mellom elever. Klasseværelse blitt et rettsløst område, skriver Berlingske. Det samme tendensen har vi sett i Sverige og Norge. Det en undersøkelse fra i Norge fra i fjor, der 7 av 10 lærere sier at de har opplevd vold. De samme tallene finner vi i Sverige. Men Hassan, hvordan ser den diskusjonen ut i Danmark, der den raser nå?
Altså, det ulykkelige ved den her diskussion nu er, at den synes ikke rigtig at komme bag på nogen. Altså, der er ikke noget overraskende i, at der er foregået 2.000 bortvisninger på få år i den danske folkeskole. Altså, på grund af for eksempel kvælertag og tæsk og trusler osv. Og der er ikke noget overraskende i, at de voldsomme tal er noget, man kun taler om i krogene. Mm. Altså, det ikke er noget, der er ude i skolerne til debat, ikke? Og der er heller ikke noget overraskende i, at G.T. Amiri, den danske debattør med afghanske rødder, beskriver i et essay, beskriver, hvordan det er for hende at være folkeskolelærer. Mm. Altså, hun har skrevet sit barn op til privatskole, og hun siger, at hun i den klumme, hun skriver, spiller hasard med sit ansættelsesforhold ved at kritisere folkeskolen, som hun gør, ikke? Men hun føler ikke, hun har noget valg. Altså, hendes barn skal ikke i folkeskolen, og hun bliver nødt til at sige, hvad det er, hun ser, ikke? Mm.
Hvad er det, hun ser?
Jo, men det, hun jo ser, det er altså en folkeskole, som er i frit fald, ikke? Altså, og en stor adskillelse mellem de ressourcestærke forældre, som betaler for at få deres børn i privatskolen, og de mere ressourcesvage, som må beholde dem i folkeskolen, ikke? Man taler om, at den danske folkeskole jo var sådan et sted, hvor direktørens og den ufaglærte arbejders børn kunne møde hinanden. Sådan er det ikke mere. Altså, det er længe siden, det har været sådan. Ikke?
Jeg kan citere Gordon Ørskov Madsen, som er formann for Danmarks Lærerforening. Han siger, det er flere elever enn noensinne før som blir voldsomme, flere som mistrives eller helt grunnleggende ikke har møtt grenser i deres oppdragelse, og derfor har svært ved å inngå i fellesskap i skolen.
Mm. Og så er, hvad hedder det, det som ligger i det her, den her berøringsangst i forhold til folkeskolen, er jo det etniske perspektiv.
Ikke?
Blandt andet, ja. Og der siger, bare lige for at afslutte, Åsa, så der siger G.T. Amiri, hvad hvis min søn bliver mobbet for ikke at være en god muslim, fordi hans mor er afghaner, og derfor bør opdrage sin søn islamisk, hvilket han ikke bliver. Hvad så? Ikke? Og det er jo hendes formulerede frygt for sin søns position i den danske folkeskole.
Mm. Og så?
Ja, det er interessant det her. Det er lite svårt for svenska lyssnare at översätta det her med folkskola og privatskola, eftersom vi har et friskolesystem som ni inte har. Mm. Så att folkskola hos er är kommunalskola här. Men sen så har ju vi har ju ett enormt utbrett friskolesystem som gör att vi inte behöver ha privata skolor, eller jag ska uttrycka mig där, som alltså får full full skattemedel för sin verksamhet och som är också där vi hittar de nya miljardärerna, de som äger de här friskolorna. Och det är det här som Trump beundrar Sverige för. Det som gick lite under radarn under den amerikanska valrörelsen, det var hur det amerikanska lärarfacket var så oroade för att Trump pratade om det svenska skolsystemet som någonting bra. Där man alltså har privatiserat väldigt många skolor. De vill inte ha det där för att de ser precis det som Hassan uttrycker här, fast med ert system då, att de resursstarka föräldrarna, de kan ge sina barn en sorts skola och bor på ett område med, alltså där skolsystemet är väldigt, väldigt, väldigt segregerat utifrån klass men också etnicitet då naturligtvis. Och det här är en, alltså det var en stor fråga för amerikanska lärarfacket, det här med att man absolut inte ville att Trump skulle implementera det svenska skolsystemet. Men nu sitter han alltså och skryter om det, att så här borde det vara. Att Sverige är en förebild, och det tycker ingen i Sverige tycker längre att det här är en förebild faktiskt. Förlåt, Hilde.
Nej, men han snackar ju om det norska och danska också, och det är, vi har inte i närheten av så många privatskolor, heller inte som i Danmark, hvis jag husker talen rätt.
Nej, men Sverige är ju världsunikt.
Ja, men det är ju inte någon av oss som tror att Trump taler fornuftigt og specifikt om de nordiske skolesystemer. Det er jo et eller andet, han har brug for at udtale i en eller anden sammenhæng, og så hiver han det ned fra hylden, ikke? Altså, han aner jo ikke, hvad der foregår i de nordiske skoler. Altså, det er jeg helt overbevist om, ikke?
Det er interessant. I Norge har vi haft en stor debatt de sidste ukene. Der er en kommentator i VG, Shazia Majid, som tidligere har blant annet vært på Østkanten i Oslo. Østkanten, der er der innvandretette befolkningen er, og der skoler har opp mot 90% ikke etnisk norske foreldre eller opphav eller hvor det måtte være. Så hun har skrevet om de skolene der. Der det har vært mye vold, segregering, negativ sosial kontroll, et kvinnesyn og så videre og så videre. Men så brukte hun samme metoden på vestkanten, der altså ressurssterke foreldre bor, og der det er mye mer midler i omløp. Og hun beskriver der også en kultur som er ganske vond og vanskelig, med mobbing, med et kvinnesyn som heller ikke henger på greip, med utestenging, og ikke minst stort press på ja, hvordan du ser ut og hvordan du klær deg. Hun brukte samme metoden. Da fikk hun altså mer kommentarer enn hun har fått noen gang. For det skulle ikke vestkantforeldre og elevene ha noen ting av. Interessant nok.
Det er sjovt, når du siger vestkant, ikke? Det er fordi vi har jo Vestegnen i Danmark, som ikke er den rige del.
Nej, sant.
Men helt klart, jeg forstår, altså de nordlige kommuner, vil vi sige, her i København i hvert fald, ikke?
Ja. Nej, for det at hun retter altså først fokus mod kriminalitet, vold og illiberal religiøs moral, sant, på østkant.
Ja, og det må hun gerne, ja.
Det bliver på en måte... Ja, det blir heia fram.
Ja.
Mens negativ sosial kontroll på vestkanten, som ikke er Vesteinen, men som er København Nord, det går ikke.
Jag tyckte det var intressant, för jag läste den där artikeln i VG också, och hur de här eleverna som hon har, tonåringarna som hon har intervjuat, när de pratar om den konstanta ångesten och pressen att inte lyckas. Hur stark den kan vara i den samhällsklassen. Och där jag tror att man, om man ska öva upp sin empati för den som hatar klassamhället, som jag ju gör, så är det ganska viktigt att försöka sätta sig in i de där barnens villkor som de också har, att de måste få väldigt höga betygkaraktärer därför att föräldrarna förväntar sig att de ska få en prestigeutbildning, de ska kunna ta över pappas företag eller mammas verksamhet, eller man ska göra familjen stolt. Och den pressen, den måste ju vara fruktansvärd faktiskt. Det jag lider med dem.
Det er mange elever som har kommet ut og sagt at de kjenner seg overhovedet ikke igjen i Shazia Majid sin analyse, og vil ha seg frabedt. Og noen foreldre sier også, ja, her, du kritiserer de for at de faktisk er høflige, men at de vil noen ting. Så der selvfølgelig, her ligger det jo et press under å ulme. Og en av de som var virkelig hissig var Civita-leder Kristin Clemet, som skrev at artiklen tilhører en kategori tekster som utbredt. Man skriver slik at hvert ord stort sett sant, men at det til sammen blir en stor løgn. Det at det var en løgn, det gikk hun tilbake på senere. Men det jo noe med det å bli sett utenfra, det jo sjelden, så det kjennes ikke godt.
Nei, det heller ikke
at noen skal komme og si hvordan jeg oppfører meg.
Nei, det hemskt, man kjenner aldri igjen seg selv.
Nej, men altså hvis Trump virkelig har kastet sin kærlighed på de nordiske folkeskoler, så synes jeg, at vi skal tilbyde ham at købe den nordiske folkeskole, og så kan vi så med alle de penge, vi får, finansiere en kollektiv statsbetalt privatskole for alle nordiske borgers børn.
Nej. Alltså vad som än händer med USA så får de inte ta det svenska systemet i alla fall. För det vore en katastrof.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
En höstkväll blev Martin, som han kallas, med en dame hjem fra byen. Slik startet en reportasje i Aftenposten om en ung mann som etter denne kvelden har kjempet med nebb og klør mot en sovevoldtektsanklage. Martin dømt i to rettsinstanser for å ha brukt hånden til en sovende kvinne for å onanere med, skriver avisen. I lagmannsretten fikk han 1 år og 7 måneders fengsel. Han har sonet straffen. Hovedbeviset var et lydopptak som kvinnen satte på etter at Martin skal ha prøvd seg. Dette går jo rett inn i diskusjoner som pågår både i Danmark og i Sverige. Og forsvarsadvokat Mette Yvonne Larsen har uttalt at sovevoldtekter vår tiårs justismord, for hun mener at det stilles for lave beviskrav. Både på den ene og den andre siden her, den historien som Aftenposten skriver, beskriver jo hans, altså guttens perspektiv. Vi får ikke så mye denne jentens perspektiv, men hva tenker dere?
Vi har den her diskusjonen i Sverige også, menn som blir anklagade for voldtekt, og så sier de at det skjedde i sömnen, eller kvinnan sier jeg sov, eller mannen sier jeg sov, så jeg visste ikke hva jeg gjorde, og så videre. Det är ju jätte som alltid med alla anklagelser om sexuella övergrepp väldigt svårt eftersom ingen annan var i rummet.
Mm.
Det var ju bara mannen och kvinnan eller de två som gjorde det oavsett kön. Jag läste om den här Martin och jag tyckte det var jag blev väldigt ledsen för att alldeles oavsett om det har hänt eller inte så att säga, så är det är en ung man och det är ett väldigt långt fängelsestraff.
Mm.
Och han kommer att vara stämplad för resten av sitt liv som våldtäktsman. För att, om det stämmer, ha använt hennes hand för att onanera. Ja, det är svårt att prata om det också eftersom det handlar om så väldigt intima.
Ja, det är det.
Händelser.
Denna saken har gnagd mig, säger en av meddomarna som var med på detta. Vad tänker du alltså?
Jamen alltså i Danmark där ligger det sig ju hela tiden upp att diskussionen om den lag som vi införde i Danmark i 2020 med et enigt folketing, ikke, som hedder samtykkeloven. Og det er jo en lov, som stadig savner en formel evaluering. Man har haft den oppe til diskussion, men en reel egentlig evaluering af dens konsekvenser. Mangler stadig, og det har kun været 2 partier, der har vist sig villige til at få den evalueret. Kritikere kalder samtykkeloven en slags feministisk kronjuvel, ikke? Og det forstår man jo godt, hvad de mener med, når de kritiserer den på den måde, ikke? Altså, for mig har det jo, det har jeg også sagt før, det er meget komplekst det her, altså. Fordi Jeg mener selvfølgelig, at der har skulle, at vi har savnet langt bedre retsstilling for ofre for overgreb og voldtægt. Mm. Ikke? Og samtidig så kan man jo også se, at der er eksempler på, at loven bliver misbrugt, for eksempel med hævnmotiv, ikke? Og så videre. Mm. Så det er, jeg synes bare, det er en skidesvær debat. Jeg er tilhænger af evalueringer af nye love generelt. Mm. Mm. Så derfor mener jeg selvfølgelig også, at den her bør evalueres nu, hvor vi har haft den i 4 år. Ikke?
I Norge har økning i anmeldelser, domfældelser og seksuallovbrud mer enn doblet seg siden begynnelsen av 2000-tallet.
Ja.
Og antallet sedelighetsdømte har økt i fengsel.
Ja, precis. Og det är lättare att förstå när ett sexuellt övergrepp handlar om våld än om det handlar om hur man säger nej och har man sagt nej och jag förstod inte vad hon sa eller vad han sa man tycker att man har missförstått en signal eller vad det är och så kommer det långt senare och alltihopa det där och det finns som sagt inga vittnen. Det här är väldigt komplicerat.
Det är färdligt komplicerat.
Det är fruktansvärt komplicerat och jag som själv har suttit nämndeman, alltså suttit och dömt, är ju väldigt tacksam över att jag slipper sitta och döma i det här.
Mm.
Och det såg jag ju den här, en av de här kvinnorna som uttalade sig att det är gnagt i henne, som du citerade nyss. Att hon, ni har ju ett annat system i Norge där man blir inkallad va, att sitta och döma.
Mm.
Hon vill aldrig mer vara med om det, sa hon. Och, och nej, det här är ju hemskt alltså.
Mm.
Norsken, svensken och dansken.
Men så är det de som dömes till fängsel och nekter att gå i fängsel. Där har du en gäng. I Sverige har den succérike krimförfattaren Håkan Nesser blivit dömd till fängsel, men dit vill han inte. Och en kan ju lura på vad ville vi ha gjort?
Ja.
Du kan se si lite om bakgrunden kanske också för den saken då, men
Håkan Nesser är en av Nordens mest sålda författare i världen. Han skriver krimböcker men även romaner om brott kan man säga. Jag tycker om honom. Och han bodde utomlands i många år och sen så placerade han då inkomsterna från den utlandsvistelsen placerade han på Malta. Det kan väl jag ju tycka att man kanske inte ska göra då. Men han gjorde det och det som hände då är att han plockar ut pengarna från Malta 1 år tidigare än man ska för att slippa skatt, betala skatt i Sverige när han flyttar tillbaka till Sverige. Och han menar på det här, jag har inte begått något brott, det här var inget uppsåt och jag har missuppfattat och sådär. Och då så dömdes han till 18 månaders fängelse och det har överklagats och nu står domen fast och han säger, ja, de får komma och hämta mig för jag tänker inte inställa mig frivilligt. Så skulle inte alla kunna säga som döms till någonting. Men Håkan Nesses gör det. Ja, vad skulle man själv göra om man blir dömd för något som man tycker att man absolut inte har gjort?
Det kan jag inte svara på.
Nej, det kan inte jag heller svara på. Men jag måste säga att jag ser fram emot att läsa Håkan Nessers framtida författarskap. Därför att han får erfarenheter här som han kan göra stor litteratur av, tror jag.
Ja. Yeah. Jamen, det er jo en fantastisk måde at betragte livet på, at det er materiale til den næste roman.
Men om du tænker, at han har blivit en av Europas mest sålda forfattere på grund av just krim og polis og fængelse og tjuvar og off you go. Så. Det er så ironisk.
Men
det kan vara så att han är den stora vinnaren i det här, för han kan faktiskt få ur sig guld.
Ja.
Och jag önskar det. Lycka till, jag vill det.
Svenska nyheter har smidd på denna illen, eller vad heter det? Smidd på hjärnan, vad heter det? De har prövat att laga en succé av Elon Musks Tesla, som nu stadig flera ser ut att vilja kvitta sig med. Och inte köra.
Svenska Nyheter är alltså ett satirprogram, ska vi, underhållningsprogram ska vi
väldigt,
säga.
Det är ett dagsaktuellt nyhetsprogram. Ja. Och de har alltså lagat en ny Tesla-låt som jag tänkte vi skulle gå ut på. Vad tror du om det? Du har heller ingen Tesla du har sålt, Tasson.
Nej, altså, jeg har jo ikke nogen bil. Det har jeg valgt ikke at have, fordi jeg vil beskytte klimaet mod et for stort aftryk.
Hvis gosse, hvor du sitter og du ljuger lige meget som Trump. Jeg har ikke en körkort, men det her er en veldig catchy låt, tycker jeg. Så vi klart vi går ut på den.
Vi kan gå ut på Tesla-låten til Svenske Nyheter.
Man köpte Tesla för att rädda planeten.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.